P1 Dokumentär.
Glöm inte Olle Ljungström, en dokumentär av Jakob Fresén.
Den som växer och blir stor vet exakt var verken bor.
Jag heter Misse Ljungström och är Olles mamma. Jag brukar skicka in på sån här önskenatt på radion. De har på natten som man kan önska. Och jag, nu har jag önskat så mycket Olle Ljungström så att jag tror att jag blir bojkottad där. Men de har spelat det många gånger i alla fall. Jag lovade honom att jag skulle se till att han inte blev bortglömd. Att jag skulle jobba för det. Men jag måste önska sådana som är... De här som är mest kända. Jag har försökt att önska, du vet, de där som inte så ofta spelade. Men då har det oftast inte blivit, utan det blir om jag önskar Norrländska präriens gudinna och så jag och min far. Och, alltså de här som är kända. Mm. Mm. Det här får du inte berätta på Sveriges radio. Ja, det är kul.
Jag fick ett sms av Olles mamma Missy i januari 2021. Hon skrev: "Du, jag tänker på Olle. I augusti skulle han ha fyllt 60 år och den 4 maj är det 5 år sedan han dog. Jag vill så gärna att han aldrig ska glömmas." Efter att jag fått en sms tar jag fram en låda som jag inte öppnat sedan Olle dog. Den är fylld med gamla brev och teckningar från Olle och massa inspelningar och intervjuer som jag gjorde med honom under flera års tid.
Jag heter Olle Ljungström och är född den 12 augusti 1961.
Har du behov av att människor uppskattar dig?
Ja. Du uppskattar mig, säger du. Jag säger så här i så fall. Jag vill bli älskad. Jep. Jag vill bli bekräftad och älskad.
Är det därför man blir liksom en popartist?
Ja, kanske. Mm. Jag är skitbra. Jag är fan ett jävla stort geni. Och vissa vet om det. Och andra vet inte om det. Och det är rätt okej, tycker jag.
Just nu så känns det som att skriva låtar. Det kan vem som helst hålla på med.
Till och med...
Hemma hos Olle Ljungström är hans etta på Kungsholmen i Stockholm, våren 2006. Olle är 44 år gammal. Jag har med mig en filmkamera och börjat spela in en dokumentär som kommer sändas på SVT några år senare. Olle kommer också bli min vän.
Hallå? Okej, vi har varit lite försenade, men vi kommer nu. Okej, hej.
Ja. Olle går runt i lägenheten. På hallmattan ligger ett oöppnat brev från kronofogden. På köksbänken står en bag-in-box. Och på väggen hänger en oljemålning han precis gjort. Olle sätter sig på sängen med sin gitarr.
Alltså, den är lite för ny för mig för att jag ska komma ihåg den i sin helhet, men
Olle Ljungström slog igenom som ung tonåring i slutet av 70-talet i bandet Reeperbahn. Han försvann under nästan 10 år men kom tillbaka med en hyllad solokarriär på 90-talet. När jag började filma 2006 hade det återigen varit tyst kring Olle i flera år. Och jag undrade var han tagit vägen.
Jag har ingen direkt hobby. Förutom att jag målar. Tecknar. Framförallt tecknar gör jag. Det är kanske min hobby. Jag idrottar inte särskilt. Eller jag gör inte det alls. Spelade tennis förut. Och seglar. Jag håller på med saker som är så här rätt gubbiga, opunkiga. Jag kompenserar det genom att vara dålig i allt. Jag måste ta itu med mitt liv och mitt boende. Jag håller på att leta ett hus. Det är viktigt. Så jag måste sköta min hälsa bättre om jag ska ha någon chans att överleva 2000-talet.
Hur tycker du att det blir att bli äldre och liksom åldras? Och...
Jag har liksom en romantisk bild av att åldras. Där jag tycker att det vore härligt att sitta liksom i min apelsinlund och ha barnbarnen som springer runt omkring och röka pipa och ha liksom hängslen och vara fet och se ut som Marlon Brando och få hjärtattack. Men samtidigt så det känns inte riktigt som jag kommer få vara med om det. Så därför så är för mig åldrandet egentligen bara tråkigt. Det blir inte roligare direkt. Det kan man inte säga. Nej, det är pissigt att åldras. Det är inte, jag tycker inte synd om mig själv. Jo, jag tycker synd om mig själv. Men inte i bemärkelsen att jag tycker att det finns någon som ska bestraffas. Eller att livet hade kunnat... Men jag tycker synd om mig själv för att jag har det här... Ja, ett sår kanske man kan kalla det för. Och att det aldrig går att lösa.
Det känns som att jag har hamnat i någon form av helvete. Att få precis allt man åtrår men inte kunna njuta av det.
En liten burk med en tand, ett betyg från tredje klass i skolan, fick knivar och klockor i en låda på vinden, och i bilder, EP-singlar, videofilmer, brev, små, små lämningar från min forntid. Saker som jag samlat på. Saker som jag samlat på. För arkeologer, eldologer, men mest av allt för mig själv.
Jag förstod inte. Jag trodde barn var på ett annat sätt. För det hade man lärt sig att barn skulle vara på ett annat sätt. Det här med att prata om en konstnärs själ på ett litet barn, det föll mig inte in när jag var 20 år att man kunde se det. Utan barn är barn och sen blir de vuxna och sen får de... Det kommer vart efter, men han hade det på något sätt redan från början.
Minnen, människor, konsekvenser och några vänner. Pusselbitar, det jag har kvar. Saker som jag samlat på.
Olles föräldrar, Misse och Anders, är unga när Olle föds. 18 och 20 år gamla. När Olle är 9 år flyttar familjen ut till en ö i Stockholms skärgård.
Att han blev så pass mogen, det tror jag faktiskt att det beror på att det, tack vare att han fick gå i en lugn levsbyggd skola och där läraren hade, alltså, tog väldigt mycket hand om honom och var intresserad. Och sen också de här människorna på ön, att det var sådana som brydde sig om och han kunde prata med vuxna människor. Jag menar, föräldrar är ju skrott bara, men att det finns andra vuxna att prata med, det var viktigt för honom. Och Olle var ju rolig med det. Han gillade en del. Jag tyckte väldigt mycket om rock såklart då. Men när Olle stod och, så fort det var någonting med lite takt i, så stod han och hoppade.
Vad det gäller texter så reagerade jag ganska tidigt på att jag tyckte att saker var löjliga. blev tramsigt. Men så kom jag på en sak som när jag och min morfar åkte in till stan. Och så spelade han Lasse Berghagen. Han hade precis kommit med Teddybjörnen Fredriksson.
För länge sedan, när jag fyllde 4 år, fick jag en gåva av min far.
Och då vet jag att min morfar och jag tyckte att den var så fruktansvärt bra. Och jag tyckte att den grep mig. Det var någon typ av textupplevelse då.
Teddybjörnen Fredriksson, ja, så hette han.
Olle spenderar mycket tid med sin mormor och morfar när han växer upp. Och det är mormor som ser att det är något speciellt med honom. Olles mamma Misse har skrivit en text om Olles uppväxt.
Eftersom han aldrig gjorde något som han inte ville eller tyckte sig ha tid att göra när han var barn och tonåring, hade han alltid tid att läsa och blev tidigt väldigt allmänbildad och beläst. Om man inte förstår en konstnärssjäl är det lätt för den närmaste omgivningen, som oftast kräver något för att familjeliv, kompisliv, skola och arbete ska fungera. Jag tycker att Olle ofta var både lat och ironisk. Men där förstod alltid hans mormor honom och sa ungefär att en konstnär har inte tid att splittra sig i världsliga trivialiteter på samma sätt som vi andra. När han däremot gjorde något han tyckte om var och är han otroligt charmig och engagerad och spirituell. Han hade en mycket nära relation till sin mormor som dyrkade honom, och han fick alltid kloka svar på allt av henne. Han var ju en orolig själ redan som liten och hade många existentiella frågor som han diskuterade med henne. Och hon tog dem alltid på djupaste allvar.
Min mormor var inte bara en snäll mormor som bakade bullar. Jag har sagt, hon var inte en snäll mormor som bakade bullar. Men hon var kul. Men hon var aldrig mjäkig. Hon lyssnade och hon fick mig att känna mig ganska... Vi hade bra kontakt. Och hon tyckte att det var bra att jag gjorde det jag gjorde. Hon var en av de första som gjorde det. Liksom alla i familjen kanske inte tyckte att rockmusik var en väg att slå sig in på. Men hon tyckte att det var okej. Vad är ballast liksom, att jobba på ICA eller stå på scenen på Wembley och skrika fuck? I väldigt, väldigt många fall så tror jag att en normal funtad yngling tycker att det är lite ballare. Springer hit, springer dit, tycks förlora alla jobb, sliter ut sin unga kropp, äter bara någon gång ibland. Alla vill honom det, men goda låses alltid ut. Han är missförstådd men tycker det är skönt.
Det finns ingen högstadieskola på ön, så Olle måste flytta in till Vaxholm där han bor inackorderad. Där lär han känna Dan Sundqvist och Ed Sjöberg och senare Peter Koronen. De startar bandet Reeperbahn.
Jag var jävligt blyg. Ja. Jag är fortfarande ganska blyg, även om det inte kanske riktigt märks. Men, det...
men hur, om du var blyg, hur pallade du då att... Hur kom du då på att det skulle bli... Att du
håller
på med musik?
Den där frågan tror jag inte att du kan få något bra svar på.
Hade du en dröm om det när du var liten?
Det hade jag. Jag drömde om att Mark Bolan från T-Rex var min pappa och sånt. Det fanns ju oerhört mycket tid för att drömma sig bort på landet.
Varför startade man band?
Jag startade i alla fall band för att det fanns inte riktigt... Det var ett val som jag... inte kunde bortse från. Jag var tvungen att göra det. Mm. Och jag kan inte säga att jag hade liksom... Det finns inga direkta... Jo, för att jag ville förändra jorden till det bättre. Eller liksom skaffa brudar. Det blev inte heller primärt. Utan att vi var rätt smala från första stund och hade turen att komma med punken, samtidigt med punken, och på så sätt också liksom få en publik direkt.
Olle är 17 år när Reeperbahn får skivkontrakt. 1981 släpps deras andra skiva Venuspassagen som blir deras stora genombrott.
Tidigare har frågat mig om hur repban uppfattades och sådär. Det är liksom, det är rätt svårt att veta det, men vi var från Stockholm. Vi var lite svarta och lite sådär deppiga. Kanske inte så mycket freestyle eller vad de heter. Och inte så barnsliga kanske som Noise och Gyllene Tider och sådär. Vi var hyfsat intelligenta, med uppfostran, men samtidigt farliga storstadskillar. Vilket förvånar mig att jag både är storstadskille och från Vaxholm. Det är ganska konstigt.
Musiken Hans Liljedahl, som spelat med Lustans Lakejer och Ratata, träffar Olle på en fest 1983.
Jag kommer ihåg, han hade med sig en liter filmjölk. För han brukade dricka, köpa filmjölk och gå och dricka som läsk liksom. Och jag tyckte det var lite, ja, det kan man väl göra. Alla tjejer älskade ju honom. Men han var ju liksom Stockholms snyggaste kar, popstjärna. Alltså när vi pratade, när vi började umgås, varför vi fann varandra så mycket var ju att vi höll inte på att prata om rocklivet. Vi drömde båda om, du vet, tänk att sitta under ett äppelträd i sin egen trädgård på landet. Där möttes vi liksom, inte i vilka coola band det fanns eller överhuvudtaget inte musikpryl, utan mera den här, Olle var ju egentligen... Han skulle ha blåa snickarbyxor och strosa runt med sin filmjölk i handen på landet. När vi skulle bli stormrika då på våra skivor, så var ju målet var att köpa liksom varsin stuga. Just med de här, med äppelträdgården, hängmattan, stråhatt heter det, grässtrå i munnen. Liksom. För mig det är det väldigt mycket Olle. Inte Stockholm, nattklubbar, liksom fylleriet. Det var ett jävla partajande. Vilket var skitkul. Vi gick på, du vet, på de klubbar som fanns på den tiden. Och, jag liksom, jag slocknade ju någon gång vid 9 på kvällen, för jag kunde inte hålla hans tempo. Och så, men han kunde ju hälla i sig en enorm mängd alkohol, och det kunde ju inte jag.
Jag tror att jag är ett ärkeexempel på att gräset alltid är grönare någon annanstans. Jag sminkar gärna verkligheten. Liksom. Men jag tycker att det är skönt när det är lent. Jag tycker det är skönt när det inte är så mycket friktion. Och det har gjort att jag har druckit mycket sprit. Jag har tagit mycket droger. Och jag har mått ganska dåligt av det, självklart. Samtidigt som, fan, ja, vad, jag vet inte, jag hade ingen bättre lösning. Det är ingenting jag rekommenderar, men jag hade ingen bättre lösning just då. Alkoholism i största allmänhet, det kan säkert skötas väldigt bra. Jag tror inte att jag har gjort det. Jag har inte gjort det med de kvinnor som jag har levt tillsammans med. De har fått ta del av liksom de sämsta sidan, och även vänner. Så är det. Det går inte att komma ifrån. Men jag tror inte att det måste vara så. Jag tror att det finns människor som kan leva med det och göra det på ett snyggare sätt än vad jag har gjort.
att säga att alkoholen blev hans bästa vän är kanske att ta i, men att det blev ju en väldigt, väldigt viktig del i hans liv. Och det var ju inte så kul.
Nej, det var det inte.
Han sa ju det, att han förstod redan första gången när han smakade alkohol att det här skulle bli hans grej.
Ja.
Sa han det? Eller?
Ja. Jo, men han och jag pratat, vi pratade, han ju pratade så mycket sista året innan han dog. Så att det är liksom...
Ja, men det vet jag, det sa han ofta.
Ja.
Mm. Att det, de flesta tycker liksom det smakar fan första gången. Mm. Men inte han, inte.
Jag kanske lever i misär. Av seder sliter mig isär, helt utan kläder, och alla var där. Om jag offrar min heder kommer någon att finnas kvar. Det som händer med oss, som aldrig har kunnat slås, ganska pinsamt förstås. Vad händer med såna som oss?
Vi pratar ganska mycket om reperbanan och sådär. Vad gjorde du efter den perioden?
Jag tror man kan sammanfatta de åren med att jag var utomlands under en period. Och jag pluggade hemma i Sverige också. Och sen så jobbade jag som reklamare, som copywriter under en period. För att det är så jävla bra betalt. Jag hade lite modelljobb och sånt utomlands. Och det var också bra. Det var liksom bra kretsar och bra pengar. Och man tycker att det är roligare med modeller än en finska jordäppleplockerskor.
Hur var händelsen då? Vad jag vill komma åt är hur du slutade jobba på...
Det började med att Saddam Hussein och Irak gick in i Kuwait och skapade den så kallade Gulfkrisen. Och då jobbade jag fortfarande på reklambyrå. Och det första som alla företag drar in på när det krisar i världen är ju reklam. Så att de sparkade helt enkelt folk inom reklambranschen. Heinz och jag umgicks då. Och så hade han skrivit en låt. Jag undrar om inte det var Jag spelar vanlig. Jag hade väl någon form av kultstatus. Jag gjorde comeback och jag är kultfigur. Det är inte som när liksom Peter Jöback kommer tillbaka efter 2 år.
En vanlig dag med heroin, det räcker för mig. Om jag får blunda, om jag får dansa, det räcker för mig. Vissa saker kostar mycket.
Efter 10 års tystnad är Olle tillbaks och släpper 1993 sitt första solalbum med titeln Olle Ljungström.
En stor kostym, en liten man, det räcker för oss. En bagatell som gör någon snäll, det räcker för oss. Vissa saker kostar mycket mer än man tror. Vissa saker kostar mycket mer än man tror.
Under 90-talet och början av 2000-talet gör Olle och Heinz 6 skivor ihop.
Jag satte så här. Jag spelar i ett band som heter Olle Ljungström. Och det råkar jag också göra. Men bandet Olle Ljungström är här, så jag. Jag gillar verkligen att göra musik tillsammans med Heinz. Heinz är den första person som jag inte har varit blyg inför. Och det är väldigt bra när man ska göra musik. För att det är som att inte våga gå på toaletten utan att låsa dörren. Han är cool. Jag gillar honom. Jag är kanske inte så cool, men han gillar mig.
Alltså Olle var ju lite min storbror kan man säga. Men jag var den stränga lillebror som hytte med pekfingret och säger att nej, men snälla Olle, nu gör vi inte så där, nu gör vi så här istället. Så jag var liksom den duktiga lillebror lite grann.
Har du någon så här, har du någon speciella liksom någon speciellt minne eller någon så här anekdot som beskriver honom som person?
Ja, alltså jag tycker det beskriver mig och Olle som person en väldigt bra händelse när vi spelade i Norrköping. Och då hade Olle, han hade ingen lust att partaja efter gigget. Så vi bestämde att vi går hem till hotellet. Och då på vägen till, hem till hotellet så drömde vi båda. Tänk om de nu har sån här formbröd med ost och skinka och gurka. Och så har det legat lite för länge på formbrödet så det blir lite så här blött. Och pås Lipton te. Tänk om de har det i foajén när vi kommer nu. Vi var båda så här... Wow, och så hade de det. Så vi satt och åt de där blöd. Du vet när de är så här, har legat för länge i plast liksom. Mm. Och den där paprikan har liksom färgat av sig på osten. Det tycker jag är väldigt mycket Olle och mig själv då. Vi ihop, vi kunde liksom, sånt kunde vi gilla. De första åren där på 90-talet när vi höll på då jag höll mig jävligt liksom lugn när jag var ute med Olle och det skulle drickas öl. För jag ville ju inte att han skulle dricka. Och sen mot liksom senare år då, alltså jag har pratat med honom miljarder gånger om fan, gör något, sluta liksom. Men jag orkade inte mer för det, han ville inte sluta. Nej, men jag var ju i början och sa, men fan Olle, det vill bara lägga av. Det är väl inget svårt. Du fattar ingenting liksom. Och det, jag menar, det är, till en alkoholist kan man ju inte säga, det är väl bara att lägga av.
Nej.
Det är en jävla process.
Jag tror att jag inte skriver på det är inte alltid så lätt greppbart. Det är inte frågan om historier alltid. Och det gör att människor hör konstiga rader. Och sen så har jag använt mig av ord också som kanske inte är så liksom vanliga i texter. Jag är ju effektsökare, det får man ju fastslå. Även om jag inte gillar att behöva erkänna det, men så är det ju. Man väljer ju vem man själv vill vara. Så man bör ju vara ganska noga med vem man vill vara. När man skapar sin egen, man skapar sin personliga stil. Så jag i alla fall gjorde så. Jag letade ganska sådär planlöst. Och sen så, men efter ett tag så blir ju det till en... Det blir ju i alla fall... Jag tror att jag utan att behöva kyssa påvens penis kan säga att det är ganska, det är rätt, om man är insatt så är det rätt enkelt att identifiera en text som jag har gjort. Och ja, till slut så blir det ett varumärke kanske. I mitt fall ska man säga så att jag satte på mig drutthatten och valde det minst kommersiella, vilket gör att jag lever i armod tillsammans med min liksom sjörövare och pirater och kräcklangare. Ska jag vara helt ärlig, så just Ace of Base karriär, det är kanske den som jag absolut helst hade velat ha. Göra en skiva som säljer, största säljaren, debutantförsäljningen någonsin, och sen lägga ner och vara liksom rik.
Jag ska inte säga att han tappade geisten, det ska jag inte säga, men det blev svårare och svårare för honom att liksom göra texter och sånt. Och när han gjorde texter så kanske han inte gjorde det lika ambitiöst. Och sen så tycker jag att drickandet börjar märkas liksom på honom. Han blev liksom, han orkar inte lika mycket.
Ölet rinner och helan går. Jag sitter här med en tår. Kan man bjuda på en drink? Kan någon säga var flaskan står? Den borde stå där den stod igår. Kan någon bjuda på en drink?
Skulle du vilja sluta dricka?
Mm. Mm. Eller, alltså... Nej, det skulle jag inte. Nej, det skulle jag inte. Men jag kanske måste göra det. Mm. Det är liksom ett beslut. Och det är ett ganska totalt beslut också. Jag kan varken knarka eller supa. Jag vet ju nästan inte hur det är att inte dricka, för att jag har gjort det under så pass lång tid. Och kanske så är det så att det är bättre att spendera lite tid utan att dricka. Och vara beroende är ett problem som man inser det ganska snabbt, även om man skiter i det. Men förr eller senare så blir man ganska varse om att det faktiskt kroppen förmultnar under en. Man blir fulare och dummare och luktar illa liksom. Jag skulle tycka det var skönt. Jag tycker att det var kul att testa och leva resterande delen av livet nykter, kanske till och med i någon form av ganska vanligt enkelt. Jag kan inte fatta varför alla ska hålla på jämt ständigt och göra saker. Jag skulle kunna tänka mig att inte göra ett skit. Teckna och spela musik. Inte för något annat syfte än att överfalla hela jorden och utnämna mig själv som diktator. Nej, men jag vet inte. Jag tror att jag inte tycker att det är så kul längre. Flykten är inte ens, den fyller inte ens sin syfte. Det är som heroinister brukar säga, att, eller som det sägs i alla fall, att efter ett tag så är det bara för att inte må dåligt. Det är ju det tråkiga med som till exempel med vin och sådär, att det är ju en väldigt social, har en social funktion som... Men ja, det kan ju vara så att jag kanske inte kan delta i det längre. Och då får det väl vara så.
Våren 2008 åker Olle till ett behandlingshem i Dalarna.
Jag har varit här i nästan 5 månader. Det är väl, tror jag. Det är den längsta perioden i mitt liv som jag har låtit bli att jäkta och springa och framförallt min längsta nyktra period någonsin. Så på det stora hela så var det här nog det bästa som kunde hända. Bra tajmat på många olika sätt. Jag är lite sugen för tillfället. Flyttar till ett nytt hus imorgon. I en ny stad. Eller inte ens en stad, ute på landet. Det ska bli förbaskat härligt. Jag tror jag stannar där.
Då hade han ju insett att Stockholm faktiskt inte var någonting för honom. Han skulle helt enkelt inte överleva och bo i Stockholm igen. Så att, det var ju då som vi köpte huset. Och han skapade ju ett eget litet paradis för sig, alltså, tycker jag. Och han fick det precis som han ville ha det, bortsett från att han blev sjukare och sjukare. Men då i början var det ju så mycket som var så roligt, att allting var nytt och man lärde känna hans grannar.
Och att han trivdes.
Och han trivdes så bra, och han ställde upp sina olika minnen och sånt där, och det skulle vara jätte, och sen kunde det vara hur rörigt som helst på andra ställen, färgfläckar och sådär.
Men kan det kännas som en tröst att han fick det där livet i den där
paradiset?
Ja, absolut.
Världen är så mycket bättre nu.
Var du där och hälsade på där nere i Gräfs? Ja. Hur var det då? Eller var...
Alltså, han visade ju stolt upp sitt hus. Och det var ju verkligen Olle, det där huset. Små teckningar på väggarna. Det var ju härligt. Underbart. Han åt glass, vilket jag tyckte var konstigt. När han hade ju diabetes. Åt glass som fan. det är ju bättre det än pimpla vin i och för sig.
Fattar du att det är mitt hus? Du gör det, va?
Tycker du fortfarande det är roligt att göra musik och liksom spela?
Mm. Konstigt. Jag hade gjort det på nästan 10 år sedan. Jag tyckte att det var kul. Jag har varit sjuk och jag har varit liksom dåligt utrustad. Jag har inte haft någon inspiration till någonting i största allmänhet. Så här, bara. Jag har varit en dålig människa. Men nu så det känns helt annorlunda. Jag tror att det är bra. Och är det inte, eller rättare sagt, om det inte anses vara bra, så kommer jag tycka att det är det. På något sätt så är jag ju en patetisk jävel som fortsätter.
Vila vid denna källa, vår lilla frukost vi framställa, rött vin med pimpinella och ännu skjuten bäckasin. Klangvapet täljer ulla i våra korgar överfulla, tömda i gräset rulla och känn vad ångan dunstar fin. Ditt middagsvin ska bli krusen.
För egen del så jag måste säga att jag, för det första så jag skiter fullständigt i vad folk tycker, och jag skiter fullständigt i vad jag själv tycker. Det här är vad jag gör. Jag är liksom inte utsänd av Gud för att göra musik, men jag tycker att det är ganska kul att göra det. Ta det liksom, eller skit i det. Jag kommer göra det i vilket fall som helst. Och jag anser inte att jorden än så länge är så pass överbefolkad så att det inte finns plats för mig.
Olle blir kvar i huset i Gräfsnäs utanför Alingsås. Han börjar samarbeta med producenten Torsten Larsson och lär känna grannen Joel Fritzell som blir hans gitarrist. De gör flera skivor ihop och turnerar tillsammans. 2012 var Olle med Så mycket bättre på TV4. Hans gamla låt Jag och min far tolkas av Magnus Uggla som blir en hit. Olle får en ny och större publik.
Uppe vid huset finns tårarna kvar. som vi har samlat, jag och min far, märkta av sorgen, av släktens sorg, av såren vi ärvde, jag och min far.
Han kom hem och så spelade han den där för, och jag förstod att han var lite orolig så där. Och då sa jag väl inte så mycket då. Låten var ju bra, men det var lite jobbigt, det var det faktiskt. Det var folk som kom och sa det till mig, klarar du det där då? Och sen sa han det när de intervjuade om någon gång, så din pappa, han lever inte han då? Nej, jo, han lever fortfarande.
Våra händer är nötta av familjens sil, av de som la grunden för att vi finns till. Cirkeln ska slutas, det har jag kvar. Vi ska enas i jorden, jag och min far. Cirkeln ska slutas, det har jag kvar. Vi ska enas i jorden, jag och min far. Vi ska enas i jorden, jag och min far.
Det känns lite konstigt, gjorde det. Och jag vet inte varför han gjorde det.
Bra låt.
Bra låt. Ja, det hängde med det bra länge.
Prognosen var ju trots allt rätt okej för Olle. Han var jävligt glad i att hålla på med musik. Och sen efter Så mycket bättre så tjänar han ju till och med lite pengar. Så ja, men alltså, jag trodde han sa, men nu kommer det ske någonting bra liksom. Nu är det bara den där jävla sjukdomen som man ska bli av med liksom. Alltså det här leverknaset. Jag tror han låg etta på vad heter det, organlistan. Ja.
Känner du att du är en lycklig person?
Nej. Det gör jag inte. Alltså, jag har varit lycklig, men även när jag var lycklig så kände jag sorg. Men jag har varit jättelycklig. Alltså verkligen, wow, vilken bra dag och vilken vacker kvinna som jag lever ihop med. Och vad kul jag har. Men det är väldigt sällan som det inte har funnits den här påminnelsen om att det är någonting som gör ont. Jag misstänker att alla har det så, men det vet jag inte. Men jag har haft de förhållanden jag har haft så här, har varit fantastiska periodvis. Alltså jag har verkligen varit lycklig. Jag har inga barn, tack och lov, tror jag. För det hade säkert varit en urusel farsa. Fast samtidigt inte. Vilket är hemskt att tänka. Mm. Samtidigt så tror jag att jag skulle vara liksom grisbra på att ta hand om.
Skulle du vilja ha barn?
Är det okej ifall jag svarar med så som humlor brukar svara? Jag har ingen aning. Då och då, ja, kanske. Jag skulle vilja vara, ja, skulle du vilja vara lycklig? Hur många svarar nej på den frågan? Hur många känner du som tänker nej? Nej tack, det, där går gränsen.
Han pignade ju till då när de godkände honom för levertransplantation. Och då blev han ju faktiskt väldigt pigg ett tag och trodde faktiskt på fullt allvar att det skulle bli bättre. Och sen så, en gång så ringde de, ja det fanns någon lever som, och han fick åka in. Och sen visade det sig att den levern var inte tillräckligt frisk. Så att, då blev det stopp på det. Att alla förstod att det är det här han kommer att dö av. Så att, då blev det så påtagligt. Och då var det mycket lättare att prata om saker också, även för honom. Då var det liksom slut. Förmaningarnas tid var ju slut på något sätt. Och det hade inte spelat någon roll. Så att då behövde man inte vara förälder längre, utan då kunde man bara prata. Och han var rätt positiv den då. Vi pratade mycket om hela hans uppväxt och om han hade... Ja, inte såklart något dåligt, utan vi pratade om det som hade varit bra mest.
Vad sa han då? Vad kände han då?
På något sätt så hade han accepterat... Han var inte rädd då att det skulle sluta, liksom, utan han tog det med behåll. Alltså, någon slags lugn acceptans för att det skulle gå så här.
Ditt namn står ristat på min dörr. En rostig spik skrev du lyrik. Vi faller av, vi faller i, vi faller på änglars vis. Vi faller av, vi faller i, vi faller på änglars vis. Du har möblerat om min vilja.
På ett sätt så känns det ju lite bittert när han äntligen slog sig till ro och hittade sig själv och trivdes med livet och faktiskt blev lite berömd, får man ju säga. I vissa år så hade jag självklart önskat att han skulle ha skaffat sig en lite tryggare tillvaro. Men i efterhand så ser jag att det var ju inte möjligt. Han har ju levt sitt liv, och precis det liv som det är lätt i efterhand att se att det kunde inte ha varit så väldigt mycket annorlunda, utom missbruk då såklart hade varit skönt om han hade sluppit, men för övrigt så levde han ju precis det liv som han själv ville och trivdes med. Han hade inte trivts med att sitta på tunnelbanan med en Expressen under armen och åka klockan 7 på morgon och 5 på eftermiddagen varje dag. Det hade inte passat honom.
Nej.
Om jag ska säga någonting om Olles sista tid i Gräfsnäs, så är det faktiskt också att den hemtjänst, han fick ju hemtjänst då det sista året. Den hemtjänsten som kom och hjälpte honom, de var helt fantastiska. Han gillade ju dem.
Ja. Ja. Och de var på begravningen till och med.
Ja, just det.
Två stycken.
Två av dem kom på begravningen.
Den 4 maj 2016 gick Olle bort. Han blev 54 år.
Det kändes jättekonstigt. Det var inte på riktigt. Alltså, det kändes ju som att det inte var på riktigt på något sätt. Nej, men det känns fortfarande märkligt. Alltså, jag tänker nog på Olle varje dag, tror jag. På ett eller annat sätt.
Jag tror i alla fall att hans sista år var nog bland de bästa i hans liv ändå. Bortsett från barndomen med oss, såklart. Men sen tror jag att de var bra.
Bli vuxen, se ljuset, bli bäst på vapenvård och all kemi. Bli gränslöst upptagen och kväv ditt raseri, bli mätt och nöjd.
När jag tänker på Olle nu, det är mest att jag blir full i skratt åt saker. Jag har hans saker han har sagt och saker han har gjort och sånt där. Det kommer upp och sen så blir jag full i skratt. Man kan inte gå och vara ledsen varje dag. Jag är glad att han har funnits och att han tillförde så himla mycket humor. Alltså hans ordval och hans meningsbyggnad var helt fantastisk. Men det har ju gått några år nu och det är mycket som man kanske inte ens har kvar i huvudet för man inte vill. Det är massa saker man inte vill komma ihåg. Utan man väljer sina minnen på något sätt. Man har ju bäddat in, eller jag har bäddat in honom i en sån här som jag har. Och då sliter jag inte gärna ut saker som är konstiga, jobbiga. Sånt som jag vill eller har glömt.
Det är mycket saker man skulle ha sagt till honom. Och där kanske många gånger man var förbannad på honom. Det var ju onödigt naturligtvis. Jag kan inte hjälpa dig. Det är så länge sedan nu, men det sitter en tagg i skinnen så att säga. Ja, vi saknar honom i alla fall. Det gör vi. Mycket.
Du har hört Glöm inte Olle Ljungström, en P1-dokumentär från 2021 av Jakob Frisén. Producent Magnus Arvidsson och Håkan Engström. Slutmix Nima Chans.